Stunden är inne då människosonen ska förhärligas. När säger Jesus det? Är det kanske vid himmelsfärden? Är det på påskdagen? Nej, det är när man ska gå ut i Getsemane. Stunden är inne då människosonen ska förhärligas. Och där stöter vi på det som är så svårt för oss att förstå. Låt oss läsa några ord ur Matteus 16 kapitel. Tjugoförsta till 23 verserna. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då av sidan och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Guds tankar och människotankar. Här står vi inför en evig konflikt. Ja, inte evig, men en konflikt som finns så länge denna tiden består och som går rakt igenom ditt och mitt liv. Guds tankar och människotankar. Det är inte bara det att Gud säger att mina tankar är så mycket högre än dina tankar, som himlen är högre än jorden. Det är inte bara en skillnad i kvantitet, att Gud klarar av att hålla reda på mycket mer och tänka mycket större och mycket intelligentare tankar än du och jag. Det är en sorts tvärtomförhållande. Guds tankar är inte bara större, de är annorlunda. Det finns en artskillnad mellan Guds tankar och människors tankar. Det är människotankar att tänka så här: ja, nu kommer förhärligandet, nu ska Jesus uppstiga till himlen. Men det är Guds tankar att när han ska gå ut och bli bespottad, hånad och skymfad, föraktad var han och övergiven av människor, det är då han säger: stunden är inne att människosonen ska förhärligas. Ja visst, vi har lärt oss det. Vi har vant oss vid det. Och det är farligt att vänja sig vid saker. Har vi förstått det? Jag är inte säker. Kanske förstår ingen av oss det här riktigt på allvar. Men den här konflikten mellan Guds tankar och människors tankar, den finns på så många ställen i Bibeln. Jakob återkommer till det där i sitt brev, 3:13. Där talar han om två sorters vishet, en som är från himlen och en som är från jorden. Om någon av er är vis och erfaren ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan ska ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och all sköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. Ibland är det ju så här att vi kanske skulle önska lite mer mildhet och lite mer andlighet och lite mer fridsamhet och lite fler goda gärningar och vad det är som står här mer. Och så tänker vi, gäller det att lägga på ett kol här för att bli lite snällare och gladare och trevligare. Nej, det är inte så. Den vägen kommer vi inte fram. Utan vi får istället gå till Gud och så får vi säga så här: Far, det finns inte så mycket goda gärningar, det finns inte så mycket frukt i mitt liv som jag skulle önska. Och det måste betyda att den där visheten som kommer från ovan, den har ännu inte landat i mitt innersta. Och den kan jag inte ta mig. För kunde jag det så var den inte från ovan. Alltså måste du ge mig den. Du måste ge mig den gåvan att kunna tänka dina tankar. Du måste ge mig en uppenbarelse av varför korset är en seger och inte ett nederlag. Som jag sa nyss, vi har lärt oss det här. Vi har vant oss vid det. Men har vi sett det? Har vi förstått det? Eller är korset fortfarande något främmande för oss? Någonting som vi talar om men som inte lever? Är kanske vårt stora behov just att få den uppenbarelsen från Gud om varför korset kan vara en seger och inte ett nederlag? Vi ska gå till Uppenbarelsebokens sändebrev. Och som du vet så finns de i andra och tredje kapitlet av Uppenbarelseboken. Med Johannes som brevbärare så sänder Herren själv uppmaningar, förmaningar, tröst och allt vad det kan vara till 7 olika församlingar. Och alla breven slutar på nästan samma sätt. Vi tittar efter andra kapitlet och 7 versen. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Vi går vidare till 11 versen där det hälsas till Smyrna så här. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. 17 versen. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat och jag ska ge honom en vit sten. Och på den stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. 26 versen. Den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken och han ska valla dem med en stav av järn som han krossar lerkärl. Samma makt som jag har fått av min fader och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. 3 kapitlet, 5 och 6 verserna. Den som segrar ska alltså kläs i vita kläder och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok. och jag ska kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. 12 och 13 verserna. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud och mitt nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. 21 versen. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja, alla breven slutar på samma sätt. Hör vad anden säger till församlingarna. Då ska du vinna seger. Och vi som har läst de här breven, vi vet ju att tillståndet i de olika församlingarna var ganska varierande. Smyrna och Philadelphia får bra betyg, och därför finns det många församlingar som kallar sig för Smyrna och Philadelphia. Färre församlingar brukar kalla sig för Sardes eller Laodikeia. Ibland brukar vi peka ut varandra eller till och med oss själva och säga det här är rena Laodikeia, men en annan sak. Vi brukar inte sätta det över ingångsdörren. Men i vilket fall? Herren säger samma sak till alla församlingarna. Hör vad anden säger. Den som vinner seger skall jag ge ett nytt namn, eller vad det nu kan vara. Att vinna seger. Ja, då kommer vi in på det här med Guds tankar och människors tankar. När man sitter i enskilda samtal med kristna så är det här ett stort problem som ofta återkommer. Detta att höra Guds röst. Och det, svårigheten ligger kanske inte så mycket i det här att fånga in Guds signaler. Gud talar lågmält, det är sant. Och det gör han därför att han önskar att vår medverkan ska vara frivillig och byggd på kärlek. Därför så tar han aldrig till kommandoton. Han ryter aldrig som en sergeant på en kaserngård. Utan han talar lågmält och stilla för att bara den ska höra det som riktigt längtar efter hans tilltal. Det är en bit av svårigheten med att höra vad anden säger till församlingen. Men den andra biten är den stora biten, därför att när anden talar så talar han Guds tankar. Och de passar så dåligt in i våra tankemönster. Vi har ju våra uppfattningar så färdiga och klara, precis som Petrus. Jesus säger till honom att ja, nu ska vi gå till Jerusalem. Och människosonen ska bli utlämnad och dödad. Och vi vet ju att efter sin uppståndelse så går Jesus tillsammans med 2 lärjungar på vägen till Emmaus. Och de är så bedrövade. Och det som har gjort dem allra mest bedrövade är ryktet att Jesus har uppstått, precis som han hade sagt. Ja, det kan vara lätt att höra Guds tankar ibland, men att ta dem till sig, förstå dem, ta emot dem, så att man förstår det här är Guds tankar. Och jag tror det är så att den stora stötestenen, den stora åtskillnaden, den punkt där Skillnaden mellan Guds tankar och människors tankar märks mer än någon annanstans är just knutna till begreppet seger. Guds tankar och människors tankar kan se ganska lika ut i många sammanhang. Men det, när det ska till att vinnas seger, det är då man märker en glasklar skillnad. Och det är lite ödesdigert. Det är ändå det som Herren räknar som det normala för Guds församling, att den vinner seger. Inte att den håller ställningarna, utan att den vinner seger. Inte genom vår kraft, utan genom hans. Inte genom våra resurser, icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Eller som en liten flicka i vår bekantskapskrets sa en gång, gick och sjöng en gång i världen, icke genom någon människas kyrka eller kraft ska det ske. Är så viktigt i sammanhanget. Hur betydelsefullt är det inte då att vi får bli förtrogna med skillnaden på Guds tankar och människors tankar. Jesus säger vid ett tillfälle att det som är stort i människors ögon är en styggelse för Gud. Och det är här vi behöver få lära om. Och det är inte en omlärnings, en omskolnings eller en omprogrammeringsprocess, utan det är en omvändelseprocess. Det har inte bara med vårt förstånd att göra, utan med vårt hjärtas kärlek att göra. Ty vi älskar det som är stort och maffigt i människors ögon. Vet du hur djävulen gör när han tar segern ifrån oss? Jo, då kommer han in och så säger han så här: här funkar ju allting jättebra, men det är ju lite synd att ni ska vara så oansenliga. Jag ska hjälpa er så ni blir lite mer etablerade. Och ja, säger vi, det vill vi ju gärna bli. Vi vill gärna bli etablerade. Hurra, då ska det gå ännu bättre. Och så blir vi etablerade och så stannar allting av. Och så har han lurat skjortan av oss i vanlig ordning. Hur många gånger har han inte lyckats med detta enkla grepp? Det är sorgligt att han inte behöver variera sig mer än han gör. Låt aldrig djävulen lura din oansenlighet ifrån dig. Och har han gjort det, så se till att du får den tillbaka. För det är bara genom det oansenliga som Gud verkar. Vi ska läsa några av förmaningarna här. Om vi bläddrar tillbaka till andra kapitlet och 14 versen. Men något har jag emot dig, att du hos dig har några som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att gillra en fälla för israeliterna så att de åt offerkött och bedrev otukt. Så har också du hos dig sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. Vänd om, annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. När Herren strider mot sin egen församling med sin muns svärd, så talar han bara ut ord som får allting att stanna av. Nikolaiternas lära, Biliams villfarelse, vad är det för någonting? Äta offerkött, ja, det gör ju inte vi. Nej, det gör vi inte. Men Biliam, vad var det för intressant med honom? Jo, han var profet. Och han fick den ljusa idén att profetkallet skulle löna sig. Han försökte sälja sina tjänster till kungen i Moab, Balak. Och här går igen gränsen mellan Guds tankar och människors tankar. Vi kan så lätt på olika sätt fastna i villfarelsen att kristendomen ska löna sig. Kanske inte i form av pengar utbetalade som fett arvode för falsk profetia. Men att det ska löna sig på olika vis. Om vi lite grann rannsakar våra egna hjärtan. Jag kommer gärna och ofta tillbaka till det här med att vi är så besvikna på Gud. Jag möter det så ofta i själavårdssamtal att när man så att säga riktigt kommer på djupet så är det så många som säger det att jag har egentligen aldrig fått ut av mitt kristna liv det jag tycker att jag skulle få ut. Jag har egentligen aldrig fått den välsignelsen och jag har sträckt mig efter nådegåvor och kallelser och jag har inte fått någonting. Och egentligen är jag ganska besviken och jag är ganska avundsjuk för runt omkring mig ser jag människor som har fått mycket mer än jag. Ja, det är Biliams villfarelse. Att det ska löna sig. Vi är ändå så väldigt inställda på det här. Vad kan jag få ut? Istället för att vara inställda på frågan, vad kan jag ge ut? Ingen av oss är så renons så att vi inte har någonting att ge till någon. Och tänk den dag som det får bli huvudsaken för oss. Ah, förstår du, då börjar Guds tankar att klarna för dig. Sök först Guds rike så ska du få, säger Jesus. Vad består Guds rike i? Jo, det består i att ge. Då ska du få. Men så fort vi vänder blicken bort till det där vi ska få. Så på något sätt kallnar det där vi ska ge. Och så är vi tillbaka i människors tankar. Och det märkliga är att då börjar vi tänka i människors termer. Då blir det som är stort i människors ögon stort i våra ögon. Och snabbt förlorar vi vår oansenlighet. Den som är så att säga kännetecknet. Det som var detta som gjorde att man inte kände igen Jesus när han kom. Och man hade nog kunnat hylla honom som Messias om han bara inte hade varit så envetet oansenlig. Man bara hade fått bygga en katedral åt honom någonstans i Kapernaum. Men han envisades med att stå i en båt som han hade lånat och predika och bara gå runt och liksom inget märkvärdigt. Och när folk skulle göra honom till kung så predikade han tills de gick hem för han ville inte bli kung. Guds tankar och människors tankar. Han vill inte ha någon plattform. Och plattformstänkandet kan ibland vara ett väldigt hinder för Guds verk. För det är människors tankar och inte Guds tankar. När vi ska till att vinna seger så måste vi ju ha något att vinna seger med. Vi måste ju ha någon sorts utrustning. Vad är det som Gud vill sätta i våra händer för att vi ska vinna seger? Ja, i denna världen vinner man seger genom makt. Men när Jesus står inför Pilatus så frågar Pilatus, är du judarnas konung? Han tycker att det är en lite konstig beskyllning, men nu har de sagt det i alla fall, och man får ju alltid fråga. Frågan är ju fri. Och Jesus svarar med en motfråga, säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig? Jag är väl ingen jude, säger Pilatus lite irriterat. Och Jesus svarar, mitt rike är icke av denna värld. För om mitt rike var av denna värld, då hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad till dig. I riken av denna världen vinner man seger med makt. Vad vinner man seger med i Guds rike? Jo, med kärlek. Riken i denna världen utbreds genom att man siktar på någon i ett annat rike och skjuter honom. Guds rike utbredes genom att någon som tillhör det riket ställer sig upp och låter sig dödas. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Bakvänt tycker vi, ja visst, Guds tankar och människors tankar. Kyrkohistorien ger så många belägg för det här. Så det är konstigt att vi inte har dragit mer lärdom av den vi har gjort. Idag är det ju många som vallfärdar till Sydkorea. Och det är ju ett härligt land. Stor väckelse och nådens och bönens ande utgjuten. Och folk fastar och ber på böneberg och det händer fantastiska saker. Och så kommer vi ibland hem och så säger vi att det är så där vi ska göra. Och det är härligt med bön. Men vi får inte glömma bort att innan det var väckelse i Sydkorea fanns det många, många martyrer som gav sitt liv. Det har flutit mycket rättfärdigt blod i det landet. Och det har banat väg för den väckelse som nu är. Någon måste ge sitt liv. Ja, men det har ju Jesus gjort, det ska inte vi behöva göra. Jo, det som ännu fattas i Kristi lidanden fullgör jag för hans kropp som är kyrkan, skriver Paulus. Man kan tycka att han har fått storhetsvansinne karn, men det har han inte. Jesus Kristus har grundlagt sitt rike genom att ge sitt liv och vi utbreder det riket genom att ge våra liv. Nu är det kanske inte så att vi ska starta upp några sorts islamska självmordspatruller. Det är inte riktigt så det fungerar. Men när du läser missionens historia så kan du se hur många missionsfält som har öppnats genom att människor åkte dit och kanske var där en månad eller två och sen så blir de dödade. Meningslöst tycker vi. De kunde väl lika gärna ha väntat tills man hade fått lite fason på missionsstationerna och fått lite rulle på verksamheten. Nej, det var just de som gjorde att det blev fason på verksamheten. De som åkte dit och gav sitt liv av kärlek till människorna i det landet. Begriper vi det här? Nej, det gör vi inte. Ändå måste vi konstatera så här är det. Och nu förstår du är det så här att den som har öron han må höra vad anden säger till församlingarna. För ibland kommer anden och säger till församlingarna, jag vill att ni ska låta alla era vetekorn falla i jorden och dö. Oh nej, säger vi har en hel säck. En underbar säck med en stor knut på. finaste vetekorn, ädlaste utsäde. Nej, det kan vi inte låta falla jorden och dö. Vad skulle det bli med vår verksamhet? Det kan inte ha varit anden som talade. Det var säkert djävulen, säger vi. Och så ropar vi till Gud, kan du inte säga någonting till oss? Och Herren säger, men jag har ju redan talat. Jag ville få fylla dig med inspiration och kärlek till att gå ut och ge ditt liv. Kanske inte alldeles bokstavligt. Inte så att det alla gånger är fråga om att ge sitt liv så att man får hämta begravningsentreprenören. Men du vet ju själv vad som är ditt liv, så att säga, i överförd mening. Vi hade en liten dragkamp, Herren och jag, på 70-talet. Han lät mig vara sjuk i 5 år. Mitt liv, förstår du, på den tiden. Det var mitt läkaryrke och mitt forskningsarbete. Nu befinner vi oss ju i en universitetsstad. Där finns kanske en och annan forskare i kyrkan idag. Men jag kan berätta för dig som inte har sysslat med vetenskaplig forskning att det är rena knarket. Ett underbart härligt knark. Att leta efter någonting som ingen visste förut, och när man upptäcker det så är det precis som en spruta, om inte heroin så i alla fall amfetamin. Man nästan åker i taket och är hög i flera dagar. Och det blir sån rena besättelsen, man kan överhuvudtaget inte tänka på annat. Dag och natt tänker man på det man håller på med. Man drömmer om det på nätterna. Man blir helt smalspårig i skallen. Och roligt är det. Fantastiskt roligt. Samtidigt så ser man hur många äktenskap som går sönder därför att det är inte så lätt att vara gift med en forskare. Nå, Herren, han kom till mig och så lät han mig få värk i min rygg. Svår värk. Undan för undan så liksom bara skalades det ena efter det andra av mig i mitt liv. Men forskningen höll jag kvar vid. Oj, oj, oj. Den släppte jag inte. Den var mitt liv. Det tog 5 år. Och jag var inte sjuk en dag för längre, kan jag säga dig. Men efter 5 år var jag slut. Då var min kraft uttömd. Och då kom jag i vägen för en man som inte kände mig, men som profeterade över mig. Han talade om för mig vad jag ville med mitt liv. Han talade om för mig vad Gud ville med mitt liv. Och det var som att dö. Jag sjönk ihop på golvet och bara låg i en hög och grät. Det var efter ett möte, och när jag sen kom ut i salen intill där de satt och drack kaffe, så hade de hunnit att beta av alla bullarna och kakorna och påtåren med. Jag tror sällan jag gråtit så i mitt liv. Men sen sa jag till Gud en tid efter, det får bli som du vill. Och sen blev jag frisk. Du förstår, Guds kraft flödar inte genom oss om vi inte får offra någonting. Det kan vara ditt liv i fysisk mening. Det kan vara ditt liv i överförd mening. Men utan något offer kommer inte Guds kraft att flöda. Och när vi idag ropar till Gud, ge oss mer av din ande, ge oss mer av din kraft. Ja, så säger Herren, det gäller idag samma regler som det alltid har gjort. Du som vinner seger ska få ett nytt namn. Du som har öron, hör vad anden säger. Och var beredd på att anden kanske säger andra saker än vad du hade högst på din önskelista. Men det är inte farligt. Vetekornet måste falla i jorden och dö om det ska kunna bära frukt. Romarbrevet 8 innehåller ju nästan det mesta av allt som hör till kristen tro. Och där finns en vers som vi gärna bryter ut ur sitt sammanhang. Och redan det att vi plockar ut versen så som vi brukar göra, så upptäcker vi ganska snart att vi är kvar i det här med människors tankar istället för Guds tankar. Och det är naturligtvis den 37:e versen i Romarbrevet 8. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Versen är felöversatt, det ska stå i allt detta triumferar. Men i vilket fall, vem vill inte ha triumf? Det är ju härligt med triumf. Ja, det är härligt med triumf. Och det är också någonting normalt i Guds församling med triumf. En hyperseger står det egentligen i grundtexten. Ja, det är fantastiskt. En hyperseger. Men tänk vad ofta vi låter bli att läsa verserna innan. De verser som talar om vilka villkor som gäller för den där hypersegern. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfåren. I allt detta vinner vi en härlig seger. Du kan aldrig skilja segern från dess förutsättning. Gud ställer inte upp på sånt. Och alla våra försök genom kyrkohistorien och idag låter han bara falla platt i marken. Och vi ropar till Gud, men ge oss mer av din ande så att vi kan få se fler människor frälsta. Ja, men Herren väntar. Vad väntar han på? Han väntar på vår omvändelse från människors tankar till Guds tankar. Så har det alltid varit. Läs Bibeln, läs Gamla testamentet, läs profeterna. Varenda gång det stannar av, varenda gång det går tokigt eller går galet, vad är då profeternas budskap? Omvänd er. Profeterna kommer aldrig och säger att nu ska ni ta de här nya teknikerna i bruk. Den texten hittar du ingenstans i Bibeln, och gör du det så ring gärna hem till mig. Vi har letat och icke hittat den. Men gång på gång kommer samma maning, omvänd er. Vad ska vi omvända oss från och vad ska vi omvända oss till? Vi ska omvända oss från människors tankar till Guds tankar. Gå bort Satan och stå mig inte i vägen, säger Jesus till Petrus. Det var ju så välment, det var ju så fint, det var ju så mycket kärlek i det här. Ja, det kan tycka så. Det kan se så ut. Men det var det inte. Och bara du, med den heliga andes hjälp, kan veta vad som är människors tankar i ditt liv. Vad som är stort i dina ögon men smått i Guds ögon. Och som står i vägen. Du vet, det står i skriften så här att Gud vill ge nådegåvor till alla i församlingen. Och vi tycker att ja. Det låter ju vackert, men i praktiken blir det ju aldrig så. Och så skriver Paulus så här att sök det nådegåvor som är de största. Gärna profetians gåva, gärna helandets gåva. Och när vi kommer in på det här, då möter vi återigen konflikten mellan Guds tankar och människors tankar. Människors tankar. Ja, nu ska vi söka gåvor här, nådegåvor. Det finns många sjuka, det finns många lidande, det finns många som drabbas av depression och ångest. Nu måste vi ha en helandets gåva för dessa människor. Och så tänker man människors tankar. Och då handlar det om att någonting måste byggas upp i mig. Jag måste på något sätt tillägna mig en massa saker och jag måste liksom samla på mig andlig kraft nu för att kunna gå ut till det lidande. Och jag har träffat många människor som håller på och samlat och samlat och samlat och aldrig kommit iväg. Och till sist så tröttnar man på det där samlandet för man tycker man blir aldrig färdig och man kommer aldrig till skott. Så kan vi tänka Guds tankar. Därför det handlar inte om att samla på sig en andlig makt utan det handlar om att börja ge ut kärlek. Och jag vill rekommendera dig om du har en längtan efter en helandets gåva. Börja du att gå till de sjuka. Precis så utblottad och maktlös som du är. Och så sätt dig ner och lyssna till deras elände. Dela deras förtvivlan. Dela deras vanmakt. Låt ångesten få kännas i ditt eget inre. Du får be till Gud så du inte drunknar i den. För det är inte det som är meningen. Men skydda dig inte för den. Sätt inte upp som ett förbehåll att jag går inte till de sjuka för jag är så stark så jag kan hela allihopa. Du kommer aldrig iväg, jag lovar dig. Men om du säger så här. Jag vill gå dit och åtminstone dela den sjukes lidande. Jag vill gå hem till änkor. Jag vill gå hem till människor som sörjer. Och bara sitta och sörja med dem. Dela deras situation och ropa till Gud utifrån vår gemensamma maktlöshet. Vet du vad Herren kommer att göra en dag? Han kommer att låta sin kraft flöda i din svaghet. Till denna kraften har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska befinnas vara Guds och inte något som kommer från dig. Guds tankar och människors tankar. Det är det här som kallas tro. Guds tankar. Och att vi låter dem få vinna insteg i vårt liv. Att vi ödmjukt får gå till Gud och säga visheten från ovan kan jag aldrig ta mig. Men du kan ge mig en uppenbarelse om vad ditt kors betyder. Ty talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Jag vill inte berömma mig av något annat, säger Paulus, än av Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det är inte farligt det här. Det är där det börjar. Det är där det meningsfulla börjar. Jag vill sluta med att säga till dig att människors tankar handlar så ofta om att vi i livet här på jorden skulle ha att välja mellan lycka och lidande. Och vi jagar efter lyckan och får den aldrig riktigt fatt. För hela skapelsen suckar och våndas. Också vi som har fått anden som en första gåva. Utan det val som vi har, det är valet mellan ett meningslöst lidande och ett meningsfullt lidande. Det är Guds tankar. Att välja ett meningsfullt lidande, det kan vara salighet mitt i bedrövelsen. Du saliga är inte de mätta och de rika och de tillfredsställda, utan de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Låt oss be till Gud om den hungern och törst. Far, du vet ju allt om oss. Och du vet hur vi hungrar och törstar efter väckelse. Men vi hungrar och törstar inte lika mycket efter utblottelse. Vi hungrar och törstar inte lika mycket efter dig själv. Vi ber att din ande ska tala till församlingen, så som du lovar att din ande ska göra. Och vi får väl i denna stunden, Herre, vara öppna inför att du kan lysa på mycket som vi behövde få omvända oss ifrån. Sånt som är stort och härligt och mäktigt och fint i våra ögon. Men som kanske är ointressant i dina ögon, eller till och med en styggelse. Och det där som är så fint i våra ögon är kanske lika välment som det var i Petrus ögon. Våra älsklingsidéer kanske till och med. Våra religiösa älsklingsidéer. Herre, vi skulle vinna seger. Vi skulle vilja det, så som du förespeglar oss och säger det normalt. Och vi ber att du löser oss ifrån all fruktan för dina vägar. Och vi ber att du löser oss ifrån all ovilja att vandra på dina vägar. Om någon vill efterfölja dig, så ska han ju ta sitt kors på sig var dag och följa dig. Och nog har vi försökt att krympa ner det där korset till lite mera komfortabla dimensioner. Och när vi gjorde det, så förstod vi inte att det var din kraft som vi krympte ner. Vi ber att få kraften tillbaka, Herre, på dina egna villkor. Ingen korslös kraft, för den hör inte ditt rike till. Men den kraft som är korsets kraft. Vi skulle vilja be att du löst oss ifrån mycket självupptagenhet. Den där djupt rotade föreställningen att också religionen har mig som centrum. Och att det är mig det går ut på. Vi skulle vilja be att du gav oss av givandets glädje. Och att vi fick upptäcka den dimensionen i din rättfärdighet i våra liv. Inte så att vi ger av tvång, utan så att vi ger därför att du har uppenbarat korsets hemlighet i våra hjärtan. Ge oss den vishet som kommer från ovan, Herre, och som vi aldrig kan ta oss av oss själva. Amen. Amen.